Om vi innan vi börjar det här samtalet ber Gud att han ska hjälpa oss så att det blir ett bra samtal, konstruktivt, kreativt, informativt och så vidare. Tror du att det får någon effekt då på hur samtalet blir? Alltså spelar det någon roll eller inte?
Alltså dels kan det påverka oss att vi blir öppna, mer mottagliga för vad Gud vill säga till oss i vårt samtal. Och sen tror jag att bön på något sätt ändå aktiverar för oss okända krafter. Jag tror att det alltid händer någonting utanför vår kontroll när vi ber. Men vi har ingen kontroll riktigt över vad det är.
Men jag tolkar det som ett ja.
Det kan du nog göra, ja.
Nu ber vi honom att han gör det, tycker jag. Och sen vill jag be dig att du ger exempel på några karaktärsdrag som du tillskriver den Gud som du tror på.
Gud tänker jag mig som kärleksfull, framförallt. Förstående, barmhärtig, rättvis, men på ett för oss lite annorlunda sätt. Hade Gud varit rättvis så hade ju alla varit förlorade, kan jag tycka, om vi skulle få lönen för alla våra missgärningar på något sätt. Utan låter nåd gå före rätt. Och sen vill jag ju betona att allt vi säger om Gud är ju på ett sätt nonsens. För att vi har ju inga språkliga begrepp för det gudomliga. Vi kan bara relatera till den omgivning vi har runt omkring oss med alla de här begreppen som vi klistrar på Gud, som kärleksfull, allsmäktig och allt vad det är. Och det är klart att Gud inte är sån. Gud är ju något annat. Så att det blir ju bara bilder alltsammans. Vi talar inte om Gud, vi talar om bilder av Gud.
Vad har du fått dina karaktär, för du tog ju ändå ett par här. Mm. Vad har du fått dem ifrån?
Dem har jag ju fått genom en kristen uppfostran och genom min egen tro, genom att gå i kyrkan, genom att studera Bibeln, genom att be, genom att, ja, man på något sätt impregneras man ju av de här bilderna när man lever i kyrkan.
Men ändå så tycker du sa nonsens faktiskt.
Ja. Ja, men just för att Gud är alltid mer. Det nya ärkebiskopens valspråk, semper major, Gud är alltid större. Jag menar ju alltså att det är den enda bokstavligt sanna dogmen om Gud. För annars vore inte Gud Gud. Religion är någonting människoskapat och Gud är något, det är vårt lilla försök att närma oss detta oändliga. Och det är mycket så, men Gud är någonting större.
Ibland tycker jag att det känns som någon slags undanflykt. Vi tar semper major så behöver vi inte gå in och fundera mer på det här.
Nej, det är visst. Det kan bli lite intellektuell lättja på något sätt över detta. Ja. Och samtidigt, så hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Om vi ansåg oss kunna beskriva Gud, då vore ju Gud inte Gud. För att det gudomliga hör till en högre verklighet. Sen kan man ju närma sig Gud genom att se på Jesus då. Nu har du inte ställt den frågan, men jag kan ju tycka att där får jag, framförallt hos Jesus får jag den bild av Gud som jag behöver. Så jag behöver ju inte famla efter några andra gudsbilder än den bild som Gud ger av sig själv genom Jesus. Jag använder mig ibland av den här bilden av att dogmerna, det vi säger om Gud, det är som att jag lever i ett tält. På tältduken är det projicerat en massa olika bilder. Jag vet att de där bilderna inte är verkligheten, men de är bilder av någonting, återspeglingar av någonting som finns utanför det där tältet. Det finns något slags samband, men de är inte verkligheten. Och då blir min tro är ju då att när jag en gång får krypa ut ur det här tältet, ut ur den här verkligheten, det här livet, då får jag se hur det egentligen är. Och då tror jag att jag kommer både kunna se att jag hade fel, liksom alla hade fel, för att det var bara bilder. Men att jag har en förtröstan om att det finns ett samband mellan de här bilderna. Och jag behöver de här provisoriska bilderna för att min tillvaro ska gå ihop på något sätt.
Men egentligen är det då så att varje gång som du säger någonting om Gud eller dina kollegor eller någon annan, så har det egentligen ingen bärighet. Utan det är någonting som ni kanske tror eller ni har hört eller läst eller?
Ja, det, vad ska man säga? Man kan säga att vi tillhör klubben kyrkan, Svenska kyrkan då, alltså en underavdelning där vi har en speciell bekännelse på något sätt, va? Och jag tror att det är bra att vi håller oss till den.
Tvingas du säga saker ibland i ditt ämbete som du som person inte känner att nej, det här tror jag nog inte riktigt på?
Nej, det kanske är konstigt för en utomstående, men jag upplever aldrig att jag behöver göra våld på mina egna övertygelser. Och det kan ju vara att jag är så förblindad över att jag har varit hemma i kyrkan och så länge på något sätt, så att den har blivit min på något sätt. Mm.
Får du några konsekvenser i ditt liv det här att du säger dig tro på Gud?
Ja, det hoppas jag. Det kan jag ju inte jämföra med livet utan Gud, för jag har ju aldrig levt ett liv utan Gud på det sättet.
Liksom. Nej, men konkret, om jag säger att jag är vegetarian så äter jag inte kött. Vad får du för konkreta?
Alltså visst att jag försöker leva ett hederligt liv, att jag försöker bete mig anständigt, att jag inte är beredd att anlita svarta hantverkare, alltså svartbetalda hantverkare, och så vidare. Solidaritetshandlingar av olika slag. Hur jag röstar i politiken och allt möjligt, visst.
Men skulle man inte kunna göra det utan Gud?
Jo, det visst. Moralen kan vi ha gemensamt med också med icke-kristna, icke-troende, och också med folk av andra religion, absolut. Mm.
Så den stora skillnaden är vilken?
Ja, den hjälper mig att leva efter de här normerna på något sätt, va? Men sen är ju moralen är inte huvudfrågan här, tycker jag. Moralen är ju på något sätt bara effekten av att jag först tar emot Guds kärlek. Det är bara om jag upplever mig älskad som jag kan ge vidare kärlek med den.
Vad är huvudfrågan då?
Att jag får vara ett Guds barn. Att jag tror att jag finns för att Gud ville att jag skulle finnas. Och att jag tror att jag en gång får komma hem till Gud.
Alltså, tror du att Gud på något vis har planerat din tillvaro här på jorden?
Ja, jag tror.
Så du tror, nu måste jag haka på lite. Ja. Det betyder att du tror att han har planerat din far, farfar, farfars fars, farfars mormors mormor, alla dina föregångare här, för att så småningom ska dyka upp en Stefan.
Det där är fel angreppssätt, menar jag. Man kan inte läsa poesi som man läser en historiebok och så vidare, va? Men alltså, jag kan inte förklara riktigt hur. Men man kan bara tänka så här, jag tror inte att mitt liv är predestinerat, att Gud har bestämt vad jag ska göra, som att jag är någon slags tråddocka. Men däremot menar jag att Gud finns utanför den här tiden. Så Gud vet vilka val jag kommer att göra på något sätt. Och alltså, som jag sa förut, Gud ryms inte inom våra kategorier. Och då kan du inte dra de här, att Gud bestämt min farfar och allt det där på något sätt. Va? På något sätt, för mig obegripligt sätt, så tror jag att Gud ville mig och fortfarande vill mig på samma sätt som han ville dig och fortfarande vill dig.
Idag hör man väldigt många säga att jag tror på något men inte på Gud, inte någon makt och så där. Vad tror du att det står för när de säger så?
Ja, det är väl att det nästan inte finns någon djävulskap som inte har skett också i Guds namn genom åren. Inte minst i den kristna gudens namn, allt ifrån häxförföljelse till religionskrig eller allt möjligt liksom. Mm. Många har, alltså namnet Gud är så nerskitat av så många usla ambassadörer genom 2000 år, om vi tar till kristendomen då. Så man kan ju rent av vända på det och säga att gudstron, att den kristna tron fortfarande finns kvar efter 2000 år av kyrklig, tyvärr ofta misshandel. Mm. Att tron ändå finns kvar, det måste bero på att det trots allt finns någon sanning i den. Annars hade den dött, självdött, av all denna misshandel under 2000 år.
Hur kan det komma sig att den blir så misshandlad? Alltså hur kan det tillåtas?
Tillåtas av?
Av Gud.
Av Gud. För att Gud tillåter oss att vara människor.
Men tycker du inte han har gjort en dålig produkt då? Om vi hela tiden förstör hans avsikter och intentioner?
Alltså, när Gud har ändå gett oss en frihet. För att det vore inte värdigt att skapa en, känner jag, att skapa någon slags robot som är färdigprogrammerad från början att bara göra gott hela tiden. Det hade inte varit ett mänskligt liv. Det är något i det här svindlande mysteriet som vi kallar mänskligt liv som hade gått förlorat i det. Det måste finnas en rymd, en frihet, ett val i detta.
Jag förstår inte den poängen. Alltså, du har uppenbarligen en poäng i att vi har någon form av frihet. Den friheten leder till att vi dödar varandra och plågar varandra och så vidare. Vad är det för vits med det?
Ja, men den friheten leder också till att vi älskar varandra, till att vi gör saker utan någon som helst belöning.
Men tycker du att det är okej okay då? Bara för att vi älskar varandra så kan vi låta barn svälta ihjäl och vi torterar varandra i krig och sådär?
Nej, men alltså jag på min tältduk, om jag återvänder till den bilden, så har jag ju också någon kontur av någon djävulsk makt. Liksom. Den behöver jag för att det ska gå ihop på något sätt. Jag tror inte att Gud står bakom det onda. Utan för att inte Gud ska förvandlas till en djävul så behöver jag den här dualismen då. Mm. Och då blir det denna onda makt som står Gud emot, som är projicerad på den där duken, va? Som står för detta onda.
Vem av dem har övertaget nu, tycker du?
Jag menar att Gud definitivt har övertaget. För att det är bara detta, att det är samma sak som man läser i tidningen. Det, när vi läser att någon blir överfallen i en gångtunnel, så beror det på att det är en nyhet. Det betyder att 1000 gånger så går tanter genom gångtunneln utan att bli rånade. Va? Mm. Så, vi ska, så att, menar, det är klart att vi reagerar på det onda för att det fortfarande är undantaget. Det sker så oändligt mycket gott hela tiden, men vi ser det inte, för det har blivit en normalitet och det ska vi vara tacksamma för.
Det sägs om Gud att han har skapat världen. Då undrar jag, varför gjorde han det? Alltså, vad menas med det? Och tror du att han har skapat världen?
Ja.
Universum?
Ja.
Varför det?
Gud kanske inte ville vara ensam. Men då, är, alltså, då rör vi oss återigen i våra mänskliga kategorier.
Ja, det förstår jag.
Ja, ja. Mm. Men det finns ju inte minst, den ortodoxa kyrkan har ju mycket teologi kring detta med treenigheten. Gud är en evig gemenskap. Att inte ens Gud vill vara ensam på egen hand, utan att det är fader, son och ande och så vidare. Va? Mm. Att det finns någonting i gemenskapen som är heligt, som är gudomligt.
Den här naturvetenskapliga förklaringen eller skapelseberättelsen att vi kom till via Big Bang för 14 miljarder år sedan. Hur ser du på det?
Ja, den kan jag utan vidare acceptera, även om den kan ju vara ifrågasatt om ytterligare 100 år av forskning och så vidare. Men jag ser inga som helst problem med att förena en naturvetenskaplig syn på människans ursprung med Bibelns berättelse.
Men då undrar jag, tror du att det var Gud som låg bakom det här med The Big Bang?
Ja, absolut. Gud är alltings upphov, menar jag ju.
Finns han utanför oss som objekt någonstans vi kan kalla en plats eller ett rum?
Ja, det skulle kännas oerhört förmätet att överhuvudtaget svara på den sortens frågor. Men alltså, Jesus säger ju saker som pekar mot att Gud finns inom oss. Men Gud finns också i skapelsen. Liksom, va? Så att, och det finns ju inte minst i andra religioner också panteistiska föreställningar om att Gud finns i allt. Och jag tror att det finns också ett korn av sanning i detta, att Gud finns närvarande i hela sin skapelse. Mm. Ja, det finns något. Alltså, på ett särskilt sätt finns Gud närvarande i varje människa. Jag gör ju en stor affär av detta, att skapelseberättelsen så nämns det att Gud skapade människan till sin avbild. Och då menar jag att det tolkar jag som att det finns någonting av Gud i varje levande människa. Och därför är varje människoliv heligt. Och i mina ögon då dessutom därmed okränkbart, att jag har inte rätt att ta liv, för att Gud finns i varje människa.
Jag skulle vilja ställa frågan igen. Finns han utanför oss också? I något vi kan kalla ett rum?
Ja, jag skulle säga, som jag sa, alltså, i synnerhet i människan själv. I varje människa finns Gud i något slags inkarnerad form. På ett synnerligt sätt i Jesus då, som jag menar alltså var mer än en vanlig människa. Va? Men Gud finns också genom sin helige ande i detta pågående liv som finns runt omkring oss.
Hur känner du när man säger så här, det här är ju någonting som vi har hittat på. Religion är någonting vi har hittat på, Gud har vi hittat på. Och vi gör vad vi kan för att knö in honom i naturvetenskapen. Men egentligen är det bara hittepå alltihop. Vilka känslor väcker ett sånt resonemang hos dig?
Att det ligger ett korn av sanning i det på så vis att religion är i mina ögon någonting människoskapat. Det är våra mänskliga försök att närma oss det här mysteriet, det här oändliga mysteriet. Mm. Men att själva frågan är liksom gudomligt initierad. Att någonstans, om man ska använda Bibelns mytologiska språk där, att vi har ett minne av paradiset i oss. Och religionen är vårt sätt att uttrycka denna vår längtan tillbaks till denna ursprungliga gemenskap med Gud.
Tror du att det är så?
Ja.
De vanligaste missuppfattningarna om Gud som du möter, vilka är det?
Ja, men det är väl missuppfattningar. Det är väl framförallt väldigt oreflekterade gudsbilder, kan jag tycka. Alltså, man har inte tänkt längre än till en gubbe på ett moln. Och eftersom det finns ondska i världen så kan inte Gud finnas. Punkt. Alltså inte särskilt reflekterat, kan jag tycka.
Är Gud god?
Ja.
Vad menar du med det?
Det vi förknippar med godhet. Kärlek, alltså den kärlek vi kan känna är en mild återspegling av den gudomliga kärleken på något sätt. Alltså man kan ju jämföra med ljus, va? Att ljus inte kan tas emot utan att reflekteras. Månen har i jämförelse med solen en väldigt blekt ljus. Men den har inget eget ljus, men den reflekterar ändå i viss mån solens ljus på natten, va? Och även om månens ljus är så oändligt mycket svagare, så är det ändå en viss återspegling och ett visst ljus. Och det, på samma sätt kan man jämföra vår kärlek med Guds kärlek. Lite av Guds kärlek liksom kan vi trots allt studsa på oss ut till våra medmänniskor.
Om han är god, vilka skulle du vilja säga är tecknen på det i livet idag, i världen idag?
Ja, man kan säga vårt välfärdssamhälle. Att vi har ett samhälle som tar hand. Även om det i viss mån är krackelerande sedan ett antal år tillbaks, så har vi ändå ett samhällsbygge i Sverige som är mycket präglat av den kristna människosynen. Om allas lika värde och så vidare.
Men de som svälter ihjäl, alla de miljontals barn som svälter ihjäl, älskar han dem också?
Ja, Gud älskar alla. Men alla samhällen har inte kommit lika långt i formateringen av det här, hur det här ska skötas.
Nej, för jag tänker det är ett konstigt sätt att visa att man älskar någon genom att låta dem svälta ihjäl.
Ja, men om vi då tar in, om jag säger att nej, jag tror inte att Gud vill att en enda människa svälter. Men Gud är inte ensam på plan. Det är min provisoriska bild av det hela.
Är allt som är skapat, är det en förutsättning för hans existens eller är det tvärtom? Skulle han finnas om inte du och jag och jorden fanns?
Ja, Gud finns i egen kraft, skulle jag säga. Mm. Gud är inte beroende av att någon tror på Gud, som jag ser det. Alltså, Gud finns utanför våra kategorier och då kan vi inte beskriva Guds väsen i sådana termer.
Om det har funnits skillnader mellan din professionella tro och din privata tro, har det varit återkommande ett och samma problem eller har det varit många olika under åren? Eller hur ser det ut?
Det har väl kanske framförallt varit när kyrkan har bytt ståndpunkt och ändrat sig, som jag ibland har, inte utan vidare. Alltså jag har nog en slags värdekonservativ grundhållning på något vis, va? Och det kanske också därför jag är pacifist då, va? För jag menar att kyrkan var pacifistisk från början. Så när kyrkan ändrar riktning och omprövar tankar och alltsammans, så kräver jag argument. Jag kräver bibelargument för att jag ska acceptera det på något sätt, va?
Bibelargument?
Ja, alltså jag menar ju någonstans att Gud har skrivit två kärleksbrev till mig. Va? Det ena är Bibeln, det andra är mitt liv. Gud talar i båda. Och mitt liv kan säga, där händer det mycket saker liksom i samhällets liv allsammans. Men båda rösterna måste ges, om inte vetorätt, så åtminstone att man lyssnar till båda rösterna. Annars så hade vi alla varit nazister, om man säger så. Jämför med Tyskland på 30-talet, va? Om inte vi hade låtit Bibeln göra motstånd mot den framväxande nazismen i Tyskland, ja, då, vad hade den varit värd då, kristendomen? Liksom? Så kyrkan har till uppgift att vara en motkultur, menar jag. Och där har vi också en slags, det man skulle kunna kalla en slags sund konservatism. Att varje ny reform är inte självklart god bara för att den är ny. Alltså, det är inte självklart bra att förändra och att klistra beteckningen utveckling på sånt som kanske själva verket är avveckling. Vi kan se på alla möjliga politiska förändringar som friskolereformen som konkurrensutsättning av allmänna kommunikationer och apotek och jag vet inte allt, liksom, taxi, vad du vill. Liksom. Alltså den här kommersialiseringen och den allt mer i mina ögon råa kapitalismen, där ser jag massor av förändringar som det finns anledningar att ifrågasätta. Och då ska man kallas konservativ då, och i så fall är jag konservativ.
Men menar du att man ska gå till Bibeln först innan man fattar sådana här beslut?
I kyrkan, ja, absolut. Kyrkan har ju Bibeln som en av sina bekännelsegrunder, liksom.
Men alltså, inte, du menar inte att politikerna ska göra det innan de fattar beslut?
Nej, alltså jag tror inte att vi ska ha någon slags teokrati på det sättet. Va? Men nu talar jag alltså om kyrkan. När kyrkan förändrar sin syn så bör den kunna motivera det också med att Bibeln kan tolkas på ett rimligt sätt i den riktningen.
Vad tycker du vittnar om för gudsbild när Gud låter de soldater som jagar judarna ut ur Egypten dränkas eller drunkna för att judarna skulle komma undan just i den episoden?
Ja, till att börja med så vill jag markera att jag har lite olika syn på digniteten av olika delar av Bibeln. Det allra mest centrala, det direkta tilltalet till mig, det tycker jag det är de fyra evangeliernas berättelser om Jesus. Och i nästa krets, med något, för mig något lägre dignitet, så har vi de övriga texterna i Nya Testamentet, Paulus brev och sådär. Och sen kanske ganska mycket lägre dignitet, svagare tilltal på ett sätt. Där har jag ändå Gamla Testamentet. Men jag menar ju att där finns ändå starka vittnesbörd om Gud. Det var Jesu egna heliga skrifter vi talar om och så vidare, va? Som han också ofta hänvisar till. Vi hade ett bibelprojekt i Stensjöns församling. Under 8 år så läste vi en bibelbok per månad och samlades för samtal efteråt. Och då tvingades vi ju läsa alla de där obehagliga texterna. Inte bara den som du beskrev om hur han dränkte alla de egyptiska soldaterna. Utan också om när etnisk rensning är bara förnamnet, om man säger så. När Gud skäller ut Saul för att han skonade kvinnor och barn efter något militärt slag och så vidare. Det är vidriga texter, det är stinkande texter emellanåt. Och jag menar alltså att Gamla Testamentet talar inte om Gud, utan de talar om människors bild av Gud. Och då finns allt det mänskliga där. Då finns mänskliga missförstånd. Judarna har läst in Gud i sin historia och gjort Gud till en slags klangud som har gått deras intressen och så vidare. Varit med dem när de har besegrat andra folk och som har straffat dem när de har förlorat slagen och så vidare, misslyckats. Och jag tycker att vi ska tolka Gamla Testamentet som att vi ska göra samma läxa på något sätt. Vi ska också försöka se Gud i vår historia. Och att försöka undvika de misstag som jag menar att Israels folk har gjort när man har sett den här despotiska härskaren. Man har läst in de här mänskliga egenskaperna i gudsbilden som vi allt för ofta möter då i Gamla Testamentet. Men samtidigt så finns det ju texter som har en oerhört stark kärleksfullhet och uttrycker en stark tillit till Gud, som verkligen är saltarsalmerna till exempel, va? Som verkligen förtjänar att läsa regelbundet.
Om då Gamla Testamentet och Nya Testamentet tecknar en bild av Gud, då är det en bild där vissa delar är mindre trovärdiga.
Ja, mer utgör en slags fond jämfört med en tavla. Det finns någonting i förgrunden och någonting i bakgrunden kanske.
Jag menar, Jesus hade alltså Gamla Testamentet då, som skulle han ställa upp på den beskrivningen, tror du?
Ja, som jag förstår honom på något sätt alltså. Jag vill bara kommentera också det att visst, du har medvetet undvikit att prata om Jesus. Och då blir det för mig väldigt svårt att tala om Guds bild, för att det blir väldigt, väldigt flummigt och allmänt och mysteriöst på något sätt, va? Just för att Jesus är, i mina ögon, det tydligaste tilltalet som jag vet av Gud.
Men det betyder i princip att något tilltal under de första 13,9 miljarder åren, och det finns inte mycket.
Ja, jag kan bara yttra mig från min horisont. Och då blir Jesus det totalt centrala. Jag kan inte yttra mig om hur troende människor upplevde det före Jesus.
Är det lönt att be Gud om hjälp?
Ja, absolut.
Och om han inte hjälper, vad är det som...
Jo, men jag tror att Gud alltid hjälper. Gud ger oss, på något sätt tror jag att Gud ger oss inte alltid det vi ber om, men det vi behöver, om man säger så. Man ska nog vara glad för att Gud inte hör alla konkreta böner och så vidare, va? Men jag tror alltså att dels så bönen innebär att vi vänder oss till Gud. Och relationen är, har ett egenvärde att vi överhuvudtaget vänder oss till Gud. Och sen så tror jag ju också, som sa förut, att jag tror att på något sätt så väcker bönen för oss okända krafter till liv i tillvaron.
Litar du på Gud?
Ja, det upplever jag att jag gör.
Säg att du råkar bli sjuk. Mm. Eller någon i din familj blir sjuk. Mm. Är det lönt att be om att vederbörande ska bli frisk?
Ja, sen är det fortfarande Gud som håller i, som är beslutsfattaren på något sätt. Va? Eller om man nu säger att det nu finns två som kan ha inflytande här, också en ond makt och så vidare. Men för mig är det självklart att be för dem som är sjuka.
Om du nu inte ber, låter han bli och hjälpa då?
Alltså Gud är ju på något sätt oberoende av mina böner. Så
vad fyller då bönen för funktion?
Ja, dels kan det fylla en funktion för mig. Mm. Och dels så sätter det på något sätt mig i samband med Guds ingripande. Som kanske hade sett, att jag vet inte, det kan ju hända att Gud låter sig bevekas också av människors böner. Det visst.
Gör han fel ibland?
Gud, nej. Gud gör inte fel.
Så det här med skapelsen, att det liksom sprack redan från början, det var inte fel?
Nej, men alltså det finns en bild som jag tycker säger rätt mycket. Det är bilden av att vår tillvaro är som att se ett avancerat textilkonstverk från baksidan. Man ser bara en massa lösa trådar och kaos. Och att vi en gång i himlen så ska vi få se detta konstverk från framsidan. Och då notera att det fanns ett samband och ett mönster också där jag bara såg lösa trådar och kaos. Den bilden tycker jag säger rätt mycket.
Är Gud snällare mot dem som tror på honom än mot dem som inte gör det?
Alltså Gud är inte manipulerbar på det sättet. Gud älskar alla. Men jag tror att jag själv blir hjälpt av att se Guds ingripande. Liksom. Det förändrar mitt perspektiv. Och det här med att skönheten ligger i betraktarens ögon på något sätt. Va? För den som tror på Gud och ser Guds handlande, så blir ju på något sätt livet inte bara någon slags neutral spelplats där mitt liv utspelas, utan då blir ju, då ser man en kärleksfull hand i det som sker i livet, och man blir tacksam. Jag tror att tacksamhet är den allra mest, den livsinställning som är allra mest rewarding, allra mest belönande på något sätt, va? Tacksamhet och förnöjsamhet är liksom på något sätt hemligheten till livet.
Skulle du säga att människor i allmänhet engagerar sig för lite i sin andliga utveckling?
Ja, det skulle jag säga.
Och varför ska de engagera sig mer?
För att upptäcka livet i dess fullhet. Mer av livet i dess fullhet. Allt som livet har att erbjuda. Mm. Det är som att få ett paket och inte öppna det på något sätt.
Hur lever man då för att vara så nära Gud som möjligt i enlighet med hans intentioner?
Då klickade ju in den någon slags professionell prästroll, bibel, bön och gudstjänst och så, va? Mm. Som kyrkan har sagt i alla tider. Och det tror jag absolut, att jag tror att det här är farbara vägar för de flesta till Gud. Men sen menar jag att Gud finns ju också, Gud är inte fången i kyrkan. Vi har, under somrarna har vi pilgrimsgudstjänster i församlingen i Gunneboparken, då vi använder naturen som ett gudstjänstrum. Och jag tror absolut att naturen är en plats som är särskilt ägnad att möta Gud. Det är en katedral som inte är skapad av människohand. Man kan möta Gud i musik, i både profan och sakral musik, i konst, i arbetsglädje. Ja, allting som fyller mitt hjärta med glädje. Det tror jag, där har vi ett återsken av Gud i det.
Någon gång måste du ha suttit och funderat över varför han hittade på alltihop det här. Om man tänker på allt vad människor har fått utstå under alla dessa år, var det värt det?
Ja, det får vi väl fråga Gud när vi kommer dit.
Men vad tycker du?
Ja, men absolut.
Vad skulle du kunna tänka sig annars, att det var lugnare förr, alltså före Big Bang?
Om Gud tycker om stillsamma hemmakvällar, så hade han låtit bli att skapa människan. Ja, men jag tror inte Gud gillar det. Han kanske var uttråkad då, om vi ska använda oss av våra mänskliga.
För det är inte så att han skapas också i The Big Bang?
Nej, jag menar Gud är för mig det totalt ursprungliga. Och då är vi ju inne på evighetsbegreppet. Någon som alltid har funnits. Och där får vi bara acceptera. Och det kan jag tycka också är ett sådant här fundamentalt argument mot alla naturvetenskapligt orienterade tvivlare. Att det räcker ju att tänka på rymden. Var tar rymden slut? För att inse att vårt intellekt har en väldigt tydlig begränsning. Vi kan inte föreställa oss detta. Så att det kanske hade varit den bästa boten mot sekulariseringen. Att vi en stjärnklar natt varje vinter släckte all gatubelysning, stängde av all ström och tvingade alla att gå ut och titta upp i stjärnhimlen. Jag tror att då skulle vi få en annan känsla för vad det är att vara människa och att livet är större än vi kanske tänker på.
Och att Gud inte är till för att begripa liksom.
Nej. Oändligheten liksom, allting kan inte förstås. Och detta med att många har ju intellektuella hinder för att tro liksom, va? Och jag tror att man kan komma långt på en väldigt intellektualistisk kristendomstolkning som C.S. Lewis och andra stora tänkare, va? Och apologeter då, som har försvarat tron intellektuellt. Men någonstans så slutar den där vägen och vi kommer till ett stup där vi måste ta ett språng på något sätt. Va? Det där språnget ut på 70 000 famnars djup som väl Kierkegaard pratade om. Och någonstans så handlar det om att låta sig övertygas i hjärtat. Att tron talar mer till hjärta än till hjärna. På samma sätt som jag kan liksom inte intellektuellt resonera mig fram till att bli kär i någon. Den kärleken kan bara drabba mig i hjärtat spontant. Och det är något, på något sätt är det liknande, på liknande sätt med Gud. Och då blir det också så här konstigt att ska jag förklara för någon som aldrig upplevt att vara kär, vad det är att vara kär. Och så får jag bara använda ord för detta. Alltså, vad blir det? Det blir en tråkig slager på något sätt. Va? Det går inte att göra kärleken rättvisa med ord. Och på samma sätt så går det inte heller att göra tron rättvisa med ord och intellektuella funderingar. För det handlar om någonting annat.